Ja, välkommen till Slaget efter 12 måndag. Stefan Winiger här vid mikrofonen och vi ska tala om jaktplan. Finland står i upphandlingstagen på väg att köpa nya jaktplan och ersätta Hornet som har tjänat försvaret väl men börjar bli gamla. Det här är inget nytt men det är ju alltid en omstridd affär. Det handlar om stora pengar och det är ändå vapen och så vidare. Det här också har nu väckt nya frågetecken att ekonomin försämras i samband med coronakrisen. Vi ser att staten gör av med pengar på väldigt mycket annat och då frågar man sig, blir det över att köpa flygplan också? Om det är, går att resonera så, om det är rätt att resonera så och varför, det ska vi tala om här och nu med Laura Lodenius som är verksamhetsledare på Finlands fredsförbund. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Hej, hej. På telefon också från Sverige har vi med oss Thomas Ries, docent vid Försvarshögskolan i Stockholm. Välkommen.
Jo, hej, hej.
Hej, hej. Vi hör dig. Vi kanske ska höja Thomas lite grann. Jag hör honom lite svagt här. Och här i studion i Helsingfors med mig sitter Anders Adlercreutz som är ledamot av riksdagens försvarsutskott. Du representerar Svenska Folkpartiet. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Ska vi börja med Laura Lodenius här. Laura, det här att nu komma in och ifrågasätta det vettiga att köpa flygplan. Hur tänker du?
Fredsrörelse och fredsaktiva har ju förstås ifrågasatt det redan tidigare och ur kanske lite andra vinklar. Men att nu känns det ju säkert så där ur vanliga medborgares synvinkel nu ännu mera som en stor summa. De facto är ju så att försvaret oftast räknar med att sådana vanliga budget sådana begränsningar inte gäller dem, så att oberoende om det går dåligt eller bra i det där riket så brukar ju försvaret få sin vilja. Men nu tror jag att ganska många funderar på att 10 miljarder är väldigt mycket när vi inte har fått höra oss varifrån de pengarna skulle tas.
Mm. Anders Adlercreutz från riksdagen här. Medborgarna är bekymrade här. Har vi de pengarna?
Visst är det ju en stor summa, men visst har ju försvarsministeriet en budget, försvarsmakterna, en budget som de är tvingade att följa. Det att vi nu går in för är att vi har startat ett projekt som då handlar om att ersätta de plan vi skaffar på 90-talet, så det är ju inte ett beslut som har fattats idag utan under flera års tid, och då handlar det om att bygga liksom en försvarskapacitet och en försvarstrovärdighet som inte bara gäller idag utan också 30-40 år framöver. Så även om det är stora pengar och även om läget idag är osäkert, så det där ska man inte uppleva jag ifrågasätta så här hemskt långtgående beslut på basen av den kris vi har idag och en kris som vars inverkan vi inte riktigt känner. Det som vi ju däremot vet är att många hot kommer att bestå efter den här krisen. Hotet av klimatförändringen kommer att bestå. Finlands säkerhetspolitiska situation och position kommer inte heller att förändras. Det här är till exempel nu för att ta två ganska existentiella hot. Det är sådana hot som vi också måste kunna planera för långsiktigt. Och därför upplever jag att det nu i dagens läge inte är läge att ifrågasätta det här.
Mm. Ska vi låta Thomas Ries komma till tals här också. Thomas Ries, du är försvarssäkerhetspolitisk expert. Det här kan man bara, alltså det här att säga, oj, nu struntar vi i det här, de här flygplanen. För nu måste vi, nu är det så dyrt med coronaåtgärder och konjunkturen viker. Vad händer om man på något sätt, kan man bara låta bli att ersätta ett flygvapensystem till exempel? Kan man säga att nu klarar vi oss utan flygvapen i framtiden? Vad händer då?
Om man tycker att man lever i en värld som är så trygg och bra att man inte behöver det, så då kan man ju det. Men det gör vi inte. Jag menar, det är sant att det här är mycket pengar, det är klart. Men det är också en mycket, mycket stor och viktig fråga för Finland. Det är inte bara som Laura Lodenius antydde, försvarets vilja, utan det här handlar om att trygga Finlands självständighet. Det är absolut bottenplattan för allt som finns i Finland. Så det är oerhört viktigt. Det är en oerhört stor och viktig fråga. Och att sen börja flytta på den för att konjunkturerna inte är bra. Det får enorma konsekvenser, mycket, mycket allvarligare än coronasjukdomen och statsbudgeterna. Så det berör direkt Finlands självständighet.
Mm. Tidigare statsminister Paavo Lipponen skrev i Hufvudstadsbladet i lördags också angående det här, att det här, tänk nu på att det här kan vi inte bara nu för att det går lite dåligt med ekonomin nu. Det här handlar om långsiktighet. Laura Lodenius, du känner säkert till de här argumenten. Hur svarar du på det?
No, det är ju många länder som det är inte alls bara Finland, utan det är ju ganska många länder som har varit i den här situationen och som funderar på samma och inför samma vale och kvale av att skaffa nya jaktplan. Och faktum är ju att det är många som har beslutat att köpa dyra jaktplan, men det är också många som har efter funderare kommit till lite andra lösningar. Att man har försökt till exempel fortsätta livslängden på de gamla hornetarna, vilket inte är omöjligt, men som inte försvaret tycker om att utreda för att det liksom inte skulle vara då komma till slutresultatet att man skaffar nya. Och det har funnits sånt att man kan köpa lite, använda eller lisa. Så att jag menar, den här tanken att man måste sätta just precis 10 miljarder och skaffa precis 10 plan är en ganska sådär fixad ur vissa militärers tankesätt. Men att det som vi försöker få att om man nu skulle kunna lite titta kritiskt på den här mängden och på summorna, när folk säger att det inte är kortsiktigt, så det är sant, vi kommer att betala dem i 30 år, så att det är ju på det sättet inte någonting, när vi nu gör beslut i år och nästa år, så är det någonting som vi binder ganska många skattebetalares pengar för jättelång tid framåt. Och när det sades att försvaret förstås har sin egen budget, men de har ju klart sagt att från försvarets budget kan de betala bara uppehållande, liksom det att de flyger med det här, men att anskaffningspengarna ska hittas skilt från, så att säga, från en skild guldgruva som då beslutsfattarna, riksdagsledamöterna sen beslutar om att varifrån den guldgruvan kommer. Så att det där, och det har jag nog inte hört en enda politiker ännu säga att varifrån den där, så att säga, anskaffningssumman tas. Att om det tas bara på lånepengar, så blir ju verkligen mycket att låna. Eller tas det då från, så att säga, bort från någonting som vi ska annars ha satt på annat.
Ja, det har ju klart sagts att det här då inte är så att säga liksom normala driftsbudgetmedel, utan det här är en skildpott som finansieras skilt. Olika länder fattar olika beslut, olika länder har också en annorlunda säkerhetspolitisk verklighet. Man hänvisar ofta till Kanada, som jag har köpt upp ett lager, eller kommer att köpa upp ett lager, använda Hornet-plan, en del av vilka de kommer att använda direkt som reservdelar, just på grund av att det möjligtvis inte kommer att tillverkas reservdelar till de här planerna i fortsättningen. Och deras anskaffning har ju varit nog problematisk på många sätt. Schweiz, som köpte sina Hornetar ungefär samtidigt som Finland, så kommer att i stort sett följa Finlands tidtabell och förbereder som bäst en ersättning. Just kanske i fråga om säkerhetspolitik så ska man inte kanske göra generella jämförelser annars heller länder emellan, utan varje land har en egen säkerhetspolitisk verklighet, och i Finland har man nu med ganska stor konsensus gjort den här bedömningen.
Det här kan jag bara be att du, Anders Adelkröts, också bemöter det här, som Lara Lodenius sa, det här att i försvarsbudgeten finns bara budgeterat för driften av flygplanen men inte för anskaffning, den skulle finansieras separat.
Ja.
Kommentar.
Så har vi kommit överens. Vi har driften av de här planerna ska komma ur försvarsbudgeten, och därför är också driftekonomin ett bedömningskriterium, att vi har resurser att hålla den här flottiljen igång sen när den väl är anskaffad, helt som vi ska ha resurser att hålla de hornetarna igång som vi har idag. Men själva investeringen, så det är en separat post.
Det tar staten. Laura Lodenius talade här ur en guldgruva här, så att det tar staten separat.
Tyvärr så kan man, måste man ju säga förstås att Finlands stat, eller vår statsbudget, är ju negativ idag. Vi lånar pengar för mycket, och en stor del av de här pengarna kommer med hyggligt stor sannolikhet också att lånas. Det är tyvärr ett faktum, vilket förstås gör att det är viktigt att i ett lite längre perspektiv få statsbudgeten i balans, men det är en lite annan diskussion.
Mm. Får jag vända mig till Thomas Ries här? Du hörde också det här resonemanget från Laura Lodenius, och då tänker jag det här att leasa eller köpa begagnade plan ur så här, i försvars. Hur resonerar man ur militär synpunkt här? Att är det där, varför vill Finland, om du skulle försöka bedöma det, absolut köpa nya flygplan, och varför funderar man inte på att leasa eller köpa eller hyra eller begagnat?
Ja. Låt oss bara ta ett litet steg tillbaka och notera här att det här är inte första gången som Finland har den här processen att man har en särskild budget för anskaffning av dyra vapensystem. Det har hänt tidigare. Men det där, och sen i den här processen, så det här är ju försvarsmakten, utan det är regering och riksdag som har godkänt den här processen hittills, så att den är djupt förankrad. Men sen när det kommer just till det här att köpa begagnat eller inte, där kan man nog säga att de enda som riktigt kan bedöma det är försvarsmakten. Det är de som är experterna i den här frågan. Och de argumenten, som det är ju de som vi har hört, som också Anders Adlercreutz nämnde, att köpa begagnat, det kanske blir billigare kortsiktigt, men sen blir det dyrare långsiktigt. Sen vet man inte just det här med reservdelar. Och sen är det också det här att då kan det här flygplanstypen Hornet, om vi tar det, så kommer inte att vara kapabel att fullföra sin uppgift kanske om 10 år vidare, även moderniserade versioner. Så att det på sikt är det billigare att köpa nya system, och sen är det också det enda sättet att säkra att man har system som är kvalificerade att hantera den nuvarande och kommande hotmiljön. Mm. Men det här är en fråga som man måste ställa till försvarsmakten, för att det är nu faktiskt så att det är de enda som har den kompetensen att bedöma det här. De är experter. Sen en annan sak som är viktig, just det här med Finlands geografiska läge, ju Schweiz och Kanada, jo, de har inte en 1300 kilometers gräns med Ryssland. Och här handlar det inte bara om att försvara Finlands självständighet mot eventuellt något farligt som Ryssland gör. Men det har också att ta hänsyn till Rysslands uppfattning av omvärlden. Och där är det ju helt klart att ur ett ryskt försvarsperspektiv så är Finlands luftrum oerhört viktigt. Det är ett av de möjliga anfallsrutterna ur deras perspektiv för fientliga flygplan som kommer inflygande. Det är faktiskt ett av de närmaste luckorna in i Ryssland. Och om då Finland inte har ett eget starkt luftförsvar, då kommer ryssarna få ett mycket, mycket starkt intresse av att flytta fram sitt luftförsvar i Finland. Och det här skulle vara fatalt för Finlands självständighet. Så man måste också ta det ryska perspektivet i betraktande här. Att om inte Finland själv har ett starkt luftförsvarskapacitet, så då kommer Ryssland att få ett mycket starkt intresse att flytta fram deras luftförsvarsmöjligheter i den finska riktningen.
Mm. Alltså att så att säga ur om vi ska tala klarspråk, att det är norska då, eller svenska eller amerikanska, vad det nu kan vara, flygplan som angriper Ryssland.
Okej, om vi ska tala klarspråk, då är det ju självklart amerikanska flygplan. Ja. Så det är det som ryssarna är verkligen oroade över.
Och där skulle så bygger det ryska tänket på att så att säga att då skulle Finlands luftförsvar också vilja stoppa de flygplanen för att angripa Ryssland via finskt luftrum. Så det är så logiken ser ut.
Logiken går så. Och den började 1959 redan, när USA började utveckla de första interkontinentala bombflygplanen B-52. Och då, om ni minns, då fanns ju den här berömda krisen, notkrisen, som löstes på det sättet att Finland köpte jaktplan från Ryssland. Och det som låg bakom notkrisen var att Ryssland hade kommit till Finland och sagt att vi är nu oroade över det ökade lufthotet över Finland från de här amerikanska bombplanen, och därför skulle vi kunna skjuta fram våra luftförsvarsbaser och jaktplansbaser och så vidare in i Finland. Mm. Och då löste man det på det sättet att Finland köpte de här ryska jaktplanen, och på det sättet kunde då ryssarna känna sig tillräckligt trygga här. Och det här är en faktor i den här situationen. Så man måste ta i betraktande också det ryska perspektivet. Om Finland inte har ett adekvat luftförsvar med jaktplan, så då kommer ryssarna att känna att de måste skjuta fram sina positioner.
Mm. Där håller det en just kommentar.
Ja, där är många. Thomas påminner om den här gamla förra gången vi skaffade jaktplan. Och där var ju många politiker nog sen senare som var med om de här besluten. Så ansåg att riksdagen nog fördes bakom ljuset i den frågan. Att hur mycket det blir att kosta sen till sluträkningen. Att, kanske delvis att det är svårt att beräkna hur mycket sen uppehållet och allting när man det där för moderniserade under åren. Så att räkningen blev mycket större än det som gavs till beslutsfattarna. Just med den här logiken att låt militärerna själv sätta upp vad de vill ha och så ger bara beslutsfattarna pengar. Så kan räkningen bli ganska hög. Speciellt som vi nu har läst i tidningarna om att det finns en klar koppling mellan höga militärer som flytta omedelbart från sin pensionering till att bli lobbyister för de här firmorna. Så det finns en sån här korspåverkan mellan firmorna och försvaret. Eller åtminstone känns det på det sättet som en skattebetalare. Det kan ju vara att de har så hög moral att det inte är på det sättet. Men att så skulle man kunna tro när varje sån här firma har en del gamla politiker och en del gamla försvarsmänniskor i sina betalningslistor. Men den här sista vad Thomas sa, det är ju nog sant förstås att mycket av de här plananskaffningarna har att fundera också med den här, med så att säga vem man uppfattas vara allierad. Att det finns flera plan som då uppfattas som att man också på ett sätt förbinds mera till NATO. Eftersom så många NATO-länder har av de typerna. Så där blir nog också den här, så att säga, Ryssland-kommunikationen som RIS påpekar.
Mm. Nu vill Anders Adlercreutz komma in här också.
Laura tog upp fallet Lindberg och det var ju förstås nog en klar plump i protokollet kan man väl säga. Och därför så är det ju skäl att se till att sådana karensregler inte bara finns utan att de också följs, och det där försvarsmakten och hela processen har ju reagerat kraftigt på det här. Om man tänker på processen så under 90-talet så var det ju förstås en ganska sluten process där ganska få parter var det där involverade, men upplever jag att situationen är ganska annorlunda idag. Försvarsmakten ska ju vara den sakkunniga här och vi politiker till exempel vi har inte sakkunskap att bedöma vilket plan till exempel som är ändamålsenligast, vilket vapensystem som är ändamålsenligast, utan det är helt på sin plats att försvarsmakten sköter det här. Sen det här en koppling NATO eller något annat, faktum är ju att de system vi har måste vara kompatibla med NATO-system. Vi övar med NATO, vi har ett starkt samarbete också i krishantering och annat. Att det är bara i vårt intresse att vi nu, de pengarna vi nu satsar, att vi satsar pengar på någonting som är kompatibelt och som fungerar med våra viktigaste samarbetspartners.
Mm. En sak som jag också ville ta upp här, och det var en sak som också Laura Lodenius nämnde förut, att man skulle fundera kring antalet flygplan, där är vi också så att säga i militärens i viss mån händer, alltså hur många det behövs, det här en komplicerad matematik för att x antal ska kunna flyga så behövs det y antal i inköpet, därför att det kommer alltid stå någon på någon underhåll och så vidare, så att man, men det här handlar också om hela flygvapnets struktur. Det vill säga vi vill ju ersätta ett antal flygplan som finns idag, därför att vi har de flottiljer, då har de flygfält som finns nu helt enkelt, och vi bygger försvarskonceptet på ett visst antal plan. Hur, alltså kan man, om man vill ändra där, och gå till Laura Lodenius till möte och säga okej, vi köper bara några få plan då, det räcker kanske. Så hur stor omställning är det?
No, det handlar helt som du säger om att se till att det fungerar, att vi har tillräcklig kapacitet i stunden, en del underhålls, en del är i funktion. Och här kan det hända att olika leverantörer kan erbjuda olika egenskaper som sen kan, i sista hand kan leda till att det slutliga antalet i viss mån justeras. Men att det är kanske viktigt att man inte då tänker sig att ett land med 5,5 miljoners befolkning behöver ett visst antal flygplan, utan det handlar om att vi har en gräns på 1300 kilometer som är enastående lång och som kräver en viss mån av liksom operationsduglighet för att den ska kunna bevakas och för att vi ska ha den här trovärdigheten som Thomas också lyfte upp.
Mm. Thomas Ries, det här är ju, men nu säger här Anders Adlercreutz att just det här, det handlar ju just vår långa gräns så att säga. Samtidigt, om man ser på länder som Danmark, Schweiz nämndes tidigare, Belgien, Holland, alltså mycket små länder som ju knappt har plats och gasa på in i egna landet innan du har flygit utomlands. De har ju alla ungefär flygvapen i den här storleksordningen, så här 60-tal flygplan på något sätt. Stämmer det här att vi liksom får säga, man får ju som amatör här känslan av att man köper det man har råd till egentligen, för det borde ju behövas då betydligt fler flygplan att försvara Finland än Belgien, så där ur ett mitt lekmannaperspektiv, eller vad säger du?
Jo, alltså det här är en fråga som man måste ställa till försvaret, men min reaktion, för jag är också lekman när det gäller flygvapenfrågor, men min reaktion är ju att man måste ha något.
Mm.
Och om man inte då har råd att ha det perfekta, så är det ändå bättre att ha haft någonting där. Och det har lite varit Finlands försvarsmaktens läge egentligen ända sedan Finland grundades. Att man har inte råd att ha det perfekta lösningen som man i Sverige till exempel har försökt bygga upp tidigare. Men att man tager vad man har. Man gör så gott man kan. Och det är ändå en väldigt, väldigt stor skillnad att ha 60 plan och ha en förmåga. Och det här handlar ju inte bara om krig utan också fredstid. Att kunna säkra Finlands luftrum, se till att det inte sker kränkningar, att man kan visa att man är där och försvarar, har en kapacitet att försvara gränserna. Och det har man ju sett att det fungerar bra. Och sen kan man anpassa antalet till just hela försvarskonceptet om det skulle bli ett skarpt läge där det faktiskt smäller. Och då kan man anpassa flygvapnets roll så att även med 60 plan så kan man utföra väldigt viktiga uppdrag.
Mm. Nu måste jag fråga här, när vi talar om det här och Laura Lodenius, alltså här två herrar som lyfter fram den här liksom betydelsen av försvaret och så vidare. Är det här, är du inte orolig så att säga, för Finlands säkerhet? Du tycker att vi skulle kunna minska antalet plan eller klara oss kanske med några hyrda eller möjligtvis inga alls. Hur svarar du på de invändningarna?
No, alltså det är ju klart att alla länder funderar och man måste göra en sån här bedömning av olika sorters säkerhetsrisker och faror som finns. Och det som togs här fram, till exempel den här klimatförändringen och vi såg nu med pandemin och så vidare. Kanske i min värld så är det så mycket sån här mer akuta risker och faror. Så jag har inte en sån värld där liksom den här säkerhetspolitiska, militära säkerhetsgöten skulle gå så mycket före allt annat. Att i den här, det finns alltså en sån här tänkande att den är alltid skilt från allt annat. Att sen har man då dessutom de här andra, så att säga, säkerhetsutmaningarna, men att den här militära går före allt annat. Så i min värld så sätts det ungefär på samma och så funderar jag på att, och så gör man i fredsrörelsen, att man tycker att resurser ska sättas på annat. Och vi tror att de här 10 miljarderna till exempel är direkt bort från det vad vi kan göra mot klimatförändringen till exempel eller annat. För att det finns alltså ingen skild penningportmoné utan det är trots allt ett summa spel. Och att vi tror bara att det finns annat som är mer akut just nu.
Mm. Anders Adlercreutz, är det så att vi tar 10 miljarder som vi borde använda för klimatbekämpning eller coronabekämpning eller vad vi gör nu och sätter det på flygplan?
Och till en del handlar ekonomi ju förstås om ett nollsummespel. Man kan ju alltid säga att en peng för någonting är bort från något annat. Men här så tänker jag nog att det finns liksom vissa fundament i samhället som vi måste som vi måste hålla stående för att det ska finnas ett land att utveckla och ett land som då till exempel vill bekämpa klimatförändringen. Och nu ser jag att trovärdigt försvar är ett av dem, liksom en säkerhetspolitik som gör att självständigheten är tryggad. Och det där, och utifrån det så bygger man stabilitet som är möjligt att utveckla landet och sen göra goda ting runt omkring i världen. Jag ser klimatförändringen som ett enormt stort hot och någonting som jag är glad över att Finland tacklar målmedvetet och liksom att vi kan gå i täten i den kampen, men på samma sätt så upplever jag att för att vi ska kunna göra det så måste vi ha en trovärdig säkerhetspolitik.
Mm. Och då får vi ta helt enkelt de här ekonomiska bitarna och fixa det ändå.
Det är jag övertygad om.
Och fixa klimatet samtidigt helt enkelt. Det är bara att göra. Det här är en sak som många funderar på också de här tiderna, och där tänkte jag var intressant. Du resonerade, Thomas Ries, om det här med att hotet, hur Ryssland tänker att Finlands luftrum är så här viktigt även ur för Ryssland. Det där många undrar ju om det samarbetet med Sverige. Om du frågar svenskarna, nästan vilken svensk som helst, halva befolkningen, eller skulle vara så här stark förespråk att Finland skulle köpa svenska flygplan. Skulle det öka vår säkerhet ur den bemärkelsen, alltså så att vi inte flyger amerikanska flygplan utan svenska flygplan, skulle det vara mindre hotfullt för Ryssland?
Ja, det är svårt att säga. Jag bor ju här i Sverige, jag kan nog säga att förmodligen hela Sverige tycker att Finland borde köpa Gripen, svenska flygplan. Men hur det påverkar ryska hotuppfattningen, det jag tror inte att flygplanstypen påverkar det. Det är snarare Finlands säkerhetslinje som skulle påverka det. Men flygplanstypen har nog ingen inverkan på den saken.
Även om det skulle innebära ett alltså operativt, inte bara operativt utan också försvarsindustriellt samarbete i första hand med Sverige, som ju så här inte alliansfritt på samma sätt som Finland skulle bilda här på något sätt. Det skulle inte vara ett mera, vad ska jag säga, fredligare block eller vad man nu ska kalla det för här i norra Europa.
Fredsblock här i mitten.
Ja.
Kanske. Sen är det inte riktigt helt säkert att Ryssland tittar med så blida ögon på Sverige heller. Eller kanske är mer, eller är mer misstänksam mot Sverige än mot Finland. Så att det, jag tror inte att det här, det påverkar nog inte den ryska politiken. Mm. Vad för slags flygplanstyp man köper. Och sen är det ju det andra sen som är det viktigaste, just flygplanens prestationsförmåga. Och det är nog det som kommer att avgöra flygplanstypen, inte sådana politiska frågor, utan helt enkelt den som bäst kan fullfylla de rollerna som Finlands försvarsmakt behöver eller Finland behöver. Och inte bara idag utan sen 30 år framåt.
Mm.
Så att, och där är problemet med Gripen, att det kan vara ett mycket bra plan idag, men att 30 år framåt, det är svårt att se. Så att det är alla möjliga frågor som man måste ta i betraktande här. Men jag tror inte att Rysslands politik påverkas av vilken flygplanstyp man köper eller från vilket land.
Mm-hmm. Det spelar ingen roll. Alltså. Det är något som jag och många andra kanske funderar på. Och det är därför också vi inte köper, aktuellt att köpa från Indien eller Kina eller Ryssland själva så att säga, utan vi har ju tydligt valt västliga länder.
Det här kan man undersöka förstås, men att jag tror inte att det ska påverka alls det här säkerhetspolitiska läget för Finland.
Mm. Det här, nu tänker jag bara så här, det här är ju som vi konstaterade i början, det här är en affär som varit på gång länge. Det här resonemangen upprepas ju varje gång ett land köper flygplan, ska man inte, varför? Det är väldigt, väldigt kostsamt. Laura Lodenius, du och andra inom fredsrörelsen tror att det här ändå, att vi har ett momentum just nu kanske att rucka på det som skiljer sig från tidigare?
Ja, jag tror att medborgare och människor kanske lite funderar nu noggrannare ännu på att man har öppnat ögonen inför vart att, att var pengar sätts och hur mycket nu ren, så att säga har, det kommer att kosta att liksom klara av den här pandemins sluträkning. Så jag tror att folk är kanske mer kritiska konsumenter just nu som skattebetalare. Och det är kanske den sidan som nu syns i debatten. En annan sak kanske, som jag nu hoppas att man skulle kunna börja diskutera den här, att jag har nu åtminstone lärt mig alla de här försvarspolitiska seminarier och av sakkunniga att modernt försvar också ur militär synvinkel handlar om flexibilitet och mobilitet och att man är snabb och liksom modern på olika sätt. Och där så tror jag att det kan vara att i slutrakan så om 10 år så kommer försvaret att vara mer ledsamt än fredsrörelsen över de här anskaffningarna, för att de kommer ju att binda en otrolig mängd resurs på en bara de här planerna, och då kommer det resultatet att vara att man inte har råd att det där utveckla så mycket drönar, försvar och allt möjligt sånt här. Att skaffa allt det som de nu efter 10 år hittar på att de nu skulle behöva och skulle vilja ha för sin, så att säga, moderna försvarskapacitet. Att man, så att säga, sätter på en ganska ålderdomligt tänkande här, har kommit fram det här långa landsgränsen och så vidare som en sån här hörnsten, istället för att titta framåt. Så jag tror att det kan vara att i långa loppet försvaret själv också så kommer att inte vara så nöjt sen med det, att de är gifta med det här i följande 30 år.
Mm. Hur länge var ett äktenskap? Vad säger ni, Anders Adelkreutz?
Ja, vi måste ju gå en liten bästa information som finns tillgänglig idag och det där. Och jag tror kanske att det kanske inte är ett hemskt tacksamt ämne för en sån bred samhällsdebatt det här, att hur ska vi försvara oss med hur den utrustning, utan jag förlitar mig nog på att försvarsmakten här sköter sitt arbete. De vet hur världen ser ut och har tankar om hur den utvecklas. Problemet som jag nu förstår att Laura tänker att vi kanske borde skjuta det här beslutet lite framåt i tiden och vänta och se hur världen utvecklas, men att vi vet ju att de här planerna ju liksom närmar sig. Vi vet dels att det här är liksom en ganska långvarig process det här att skaffa sån här utrustning, och så vet vi att de här planen närmar sig liksom slutet av sin kapacitet så där åldersmässigt, att vi kan inte heller vara i den situationen att vi plötsligt står inför en lucka på 2 till 5 år eller någonting där vi liksom helt enkelt inte har en trovärdighet och så ska vi då bara hoppas att ingen utnyttjar det här. Att det här är en knivig fråga, men att här så förlitar jag mig på att försvarsmakten har den sakkunskap som behövs och de kan tänka på liksom hela försvarets intresse i den här frågan och optimera det enligt de pengar och de medel de har till hand.
Mm. Thomas Ries, hur mycket, alltså vi har hört talas om digitaliseringen, och inte bara av världen utan av kriget också, och att lära, då det är just nämnde drönarteknik etc., nya vapen, asymmetriska hot, det finns många, många termer här att kasta in om man vill. Det här, hur stor är risken att ett vapenslag som jaktflyget skulle vara föråldrat om inom så att säga, livstiden som de här flygplanen som vi nu planerar att köpa?
Ja, här kan vi bara titta på vad resten av världen gör. Ryssland, Kina, nästan alla länder som har en kapacitet försöker utveckla nu vad de kallar 6:e generationens jaktplan. Så att det är helt klart att jaktplan är inte föråldrat ännu. Men sen tillkommer det ju drönare och sånt, och man ser många koncept där de samarbetar med jaktplan och så vidare. Men jaktplanens tid är nog absolut inte slut, inte på något sätt. Mm. Det andra argumentet som man förekommer är att man kan ha markbaserat luftvärnssystem. Men det är också i Finlands fall det nästan, jag menar, det spelar en mycket viktig roll när det gäller punktförsvar av vissa specifika punkter eller objekt. Men att täcka hela Finlands område med markbaserade luftvärnssystem är helt enkelt omöjligt. Det går inte. Och det är där som jaktplan är mycket bättre. Och sen har det också en så begränsad kapacitet egentligen antingen skjuta eller inte. Medan ett jaktplan i en krissituation eller en fredssituation så kan helt enkelt bara genom sin närvaro i luftrummet visa att man bevakar gränsen och så vidare. Mm. Så att de är absolut inte jätteförlegade, de kommer nog att ha en mycket viktig roll långt framöver. Och det ser vi helt enkelt hur hårt andra länder satsar på att utveckla det här.
Mm.
Sen, en sista sak också när det gäller just de här pengarna och att skjuta upp det. Det som man gör nu genom att anskaffa det här jaktplanen, det är att man förekommer, som Anders Adlerkurs nämnde, man förekommer en situation där det kan bli ett tomrum i Finlands luftförsvar. Man satsar förebyggande. Och det är oerhört viktigt. Det är väldigt, för det här är en lång och krånglig process, också rent politiskt, att det ska vara demokratiskt. Att sen i en krissituation plötsligt försöka bygga upp ett hypersofistikerat, modernt jaktplansförsvar är nästan omöjligt. Det var den situationen, också med jaktplan, men som Finland befann sig i när vinterkriget bröt ut. Man hade inte tillräckligt med utrustning. Då åkte man runt världen och köpte desperat in material så mycket man kunde. Men att nu i dagens värld med sådana här komplexa system att försöka göra det när katastrofen har brutit ut, då är det för sent. Så det här är att förekomma.
Mm. Tiden börjar tas ut. Kort replik nu. Anders Adlercreutz vill ännu säga någonting.
Ja, det här om hotbilden, att det måste man förstås komma ihåg att det handlar ju inte bara om liksom traditionella militära hot, utan vi har liksom hybridhot och vi har cyberhot och allt sånt annat som också hör till bilden. Att förstås, nu fokuserar vi på jaktplan, men det löser inte alla försvarspolitiska bekymmer. Jag tror inte att någon i försvarsmakten heller tror.
Mm. Här måste vi tyvärr sluta den här jätteintressanta diskussionen, för vår sändningstid tar slut. Det ska bli en lång väderprognos här alldeles strax. Tack så mycket, Laura Ludenius från Finlands Fredsförbund, för att du var med. Tack, Anders Adlercreutz, försvarsutskottet. Tack, Thomas Ries från Försvarshögskolan i Stockholm. Jag heter
tack till er alla.
Tack för att ni var med. Stefan Winiger heter jag. Vi hörs igen. Hej då.